Välkommen till Göteborg, den svenska stad som har flest så kallade utsatta områden. Idag får vi träffa Ulf Boström, Sveriges enda integrationspolis, i hans mycket viktiga arbete för trygghet och demokrati.
Den faktiska åtgärden man har gjort, det är ju att man inte har förstått hur viktig den yttre uniformerade polisen är i form av närvaro och demokratiskt utövande i områden där människor är bosatta. Utan man har tagit bort dem därifrån. Det som vi hade en gång i världen, det är ju borta idag. Och vet man att det där var en ganska så bra åtgärd, men vi har tagit bort den absolut viktigaste och bästa åtgärden som polisen hade, nämligen att vara preventiv. Att ge människor sociala demokratiska vaccinationer så att de inte ska göra odemokratisk verksamhet när de blir äldre. Och det förstår sjukvården. Vi vaccinerar barn för att de inte ska bli sjuka i framtiden. För att det är så jävla dyrt att behandla människor som blir sjuka.
Du är den enda integrationspolisen i Sverige.
Ja, det är jag.
Men vad jag förstod så kommer du inte få förnyat förtroende, eller den befattningen är inte så, ses inte så väsentlig, eller?
Kan du förklara? Nej, jag är nog den sista i Sverige.
Hur kommer det sig?
Ja, det är en bra fråga. Och enda svaret jag kan ge är väl att man inte har förstått betydelsen utav det arbetet som en polis kan göra utifrån polislagens första paragraf.
Göteborg tillhör ju de värst drabbade här. Det är så att säga den stad i Sverige som har de största problemen, kan man säga. 40% av de här särskilt utsatta områden finns i Göteborg.
Ja.
Hur allvarligt är läget i Göteborg?
Ja, Göteborg är kraftigt demokratiskt utsatt läge. Men det största problemet är ju att om vi inte använder våra demokratiska verktyg för att se till att bibehålla ett område, ja, ett land demokratiskt, utan vi får icke-demokratisk verksamhet i ett område. Mm. Då handlar det om våran förmåga att se till att demokratin, så att säga, upprätthålls. För människor har ju kommit till Sverige för att få fred och trygghet. De har ju flytt från länder som just saknar demokratin. De har blivit förföljda, det har varit inbördeskrig, det är krig, olika grupper slåss mot varandra på grund av där religionen är inblandad, där kulturen kan vara inblandad, där politiken kan vara inblandad. Alla de här människorna kommer ju hit.
Ja.
Och här är ju meningen att de ska leva i fred. Mm. Men deras erfarenheter och uppfattningar om det som hände i hemlandet har ju inte förändrats för att de kommer hit. Nej. De har ju fortfarande samma erfarenheter och uppfattningar. Mm. Och då när man möter, så att säga, en fiende från hemlandet, så vet man ju att den måste man ju, så att säga, behandla demokratiskt i det här demokratiska landet. Men om det inte finns tillräckligt mycket stöd från det demokratiska samhället att ge människor sin yttrandefrihet, sin tryckfrihet och de delarna som är i regeringsformen, om det finns brister i det, ja, då uppstår brister i de områdena där vi inte genomför demokratin. Bristerna är våran egen brist om de människorna, om de svåra områdena som vi har där. Det är våran egen brist, för vi är inte där. Vi är ju segregerade. Vi är segregerade för varandra.
Och det menar du att vi lever på olika ställen?
Ja, alltså vi har ju en del av Göteborg som går fantastiskt bra. Alltså jättebra, människor är glada, människor är nöjda. Det är en fantastiskt positiv utveckling och Göteborg gör väldigt mycket bra saker. Och då måste man ju ställa frågan, varför lyckas det inte lika bra i de områdena som vi kallar för särskilt utsatta områden? Varför? Och då är ju svaret det, att om människor bara är människor, men inte får hjälp, inte får stöd utav de demokratiska offentliga verksamheterna vi har, då uppstår brister.
Mm.
Och de bristerna försöker vi kompensera på olika sätt.
Mm.
Många gånger med någon typ av materiell välfärd, att rusta upp och göra fint. Mm. Men rusta upp och göra fint och göra bra är inte samma sak som att man rustar upp hjärnan, att man rustar upp kunskapen, att man rustar upp förståelsen och att man rustar upp den gruppen utav offentliga anställda som har ansvaret att se till att demokratin faktiskt implementeras.
Mm.
Ulf, vi betraktar inte honom som polis, som broder eller som kompis. Vi litar på honom. Så han är känd, han besöker varje gång. Så det, han har ingen begränsad tid. När vi har fest, han deltar. När vi har andra aktiviteter, han kommer och träffar våra folk. Så alla våra folk känner honom. Vad är det? Kallar ni med? Mm.
Bra. När man har respekt för varandra och får förtroende för varandra, så kan man också prata om problem eller svårigheter på ett mer naturligt sätt.
Man är här en gäst eller kommer ett annat land. Man måste respektera det här folket som har givit personen skit, någonting en trygghet. Varför man förstår det här trygghet, då måste man samarbeta, jobba vidare. Det finns en del som de vet när de kom, varför kom de till Sverige. De letar efter utveckling, ny liv, hur ska de utveckla, studera sig själv. Sen kan de studera sina släktingar eller sin fru eller sina barn. Men tyvärr, det är olika människor. Människor är olika. De har olika tankar, olika...
Här sitter en människa med guld i kunskap. Hur man kan integrera, hur man kan koppla ihop, vilka fördelar man kan göra för den somaliska diasporan, för den somaliska diasporans integration i det svenska samhället. Om vi inte är närvarande, om samhället så att säga inte är närvarande, så kan samhället inte dela med sig utan någon kunskap. Och om polisen inte är närvarande, så kan polisen inte dela med sig utan någon kunskap. Och heller inte ge medborgarna något annat skydd eller hjälp. Va? Går helt enkelt inte. Och då blir det upp till medborgarna själva att ta ansvar för sin egna trygghet och säkerhet. Och då gör man det med den kunskapen man är van vid från hemlandet och med den kunskapen som man har tillägnat sig här. Utifrån hur man förstår demokrati. Och då har du hela paletten. Under de sista 25 åren får jag väl säga, så har jag inte sett en enda enskild åtgärd från polismyndigheten eller våra politiker som har hindrat den här utvecklingen som vi beskriver som negativ. Jag har inte sett en enda sån åtgärd under de sista 25 åren. Och segregationen, den fortsätter att djupna. Och polariseringen och stigmatiseringen utav frågor blir bara större. Och det präglar vårt politiska landskap. Och det präglar också vår förståelse utav de här områdena. För vi kan inte skaffa oss någon annan kunskap än den som presenteras. För hade vi varit här, då hade vi ju haft våran egna kunskap. Då hade vi ju kunnat säga, men så här är det inte, eller så här är det. Men eftersom vi inte är här, va, så blir ju det här exotiska områden där det händer konstiga saker som inte händer i våra egna områden.
Vart är vi på väg in nu?
Ja, nu är vi på väg in till en Husseinia som vi var bjudna till tidigare.
Tack
så mycket.
Hej, Kalle.
Hur ser man? Kaffe kall?
Det är bra.
Hur mår du?
Jag hoppas allt är bra.
Allt är bra.
Tack så mycket.
Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli 'ala Muhammad wa ali Muhammad. Tasbihat az-zahra rahmatullah.
Min polisorganisation första uppgift är att se till att det blir mer rättvist i det här samhället och att människor känner sig mer trygga. Det är det första. Och sen talar han om hur vi ska göra det. Det ska vi göra genom att upprätthålla allmän ordning och säkerhet. Mm. Och när vi upprätthåller den allmänna ordning och säkerheten så ska vi ge människor i vår omgivning annat stöd och hjälp. Mm. Så genom att har tagit bort poliser i hela Sverige och särskilt i de områdena som människor behöver det mest. De som behöver mest trygghet och mest stöd och mest hjälp är de människorna som har flytt från krig, bomber, handgranater, skjutvapen, ett evigt dödande och tortyr. Mm. De människorna behöver stöd och hjälp och trygghet mest. Mm. Det har vi tagit bort stödet. Vi har tagit bort hjälpen. Vi skapar ingen trygghet. Människorna får inte sin rättvisa. Mm. För vi har tagit bort poliserna därifrån. Mm. Hur är det möjligt att vi har gjort det? Varför har vi gjort det? Mm. Ja, det måste ju vara en enorm okunskap.
Så hur tänker då den polisledning som sätter alla bakom skrivbord?
Polisen har genomfört väldigt många olika omorganisationer under de 39 åren jag har arbetat. Och man kan väl säga som så här att en omorganisation är väldigt bra om den leder till att samhället blir mer demokratiskt, som är polisens uppgift. Att skydda vårt demokratiska samhälle. Och då måste vi ju förstå alla de som utav olika skäl gör kriminalitet. För uppdraget är ju att minska kriminaliteten. Om organisationen och det polisiära arbetet inte leder till det, så betyder ju det att vi inte har lyckats. Mm. Om man beskriver det i termer som att allting har blivit väldigt bra, då förstår man ju inte de sista 25-30 årens utveckling i vårt samhälle.
Men jag tänker på din uppgift. Du sa det här nu till mig att du ger ett år till och sen så får det vara.
Ja.
Om du inte kommer igenom med dina förslag. Du har visat mig här, du har skrivit
det. Är det inte mina förslag?
Nej, men dina.
Det här är demokratiska manualen. Det är inte jag som har hittat på det här. Jag säger bara att de andra har inte tillräcklig kunskap för att förstå det här och därför har gjort felaktiga strategiska beslut. Mm. Som man nu försöker kompensera. 5/12. Det är inte mina förslag. Mm. Det är min förståelse av hur det här ska vara.
Men du har skrivit från 2014 till Mona Sahlin och till Anders Ygeman och till rikspolischefen och utan gehör ändå, får man säga.
Ja, det har ju inte varit några svar. Jag säger ju det först nu när jag säger att det är 5/12. När hela vårt samhälle uppmärksammar de här problemen dagligen i media. Va? Då har ju det gått för långt. De som sitter högst upp i tornet, va, har ju bäst utsikt. De ska ju se de här problemen komma långt innan jag på gräsrotsnivå ser dem. Mm.
Ja. Vad ligger i den så att säga,
yrkes i den befattningen, alltså att vara integrationspolis.
Det där är lite grann en självpåtagen titel, men den är rätt så tillvida att han jobbar i princip uteslutande med integrationsfrågor i Nordost och håller kontakten med grupper och människor där uppe. Har ett väldigt fritt arbete som han har fått utveckla själv lite grann. Vi skulle säkert kunna tänka oss av både en och två och tre till sådana som han i det här. Men inte om det ska ske på bekostnad av någonting annat. Utan då måste man ju ställa sig frågan. Hur viktar de sig mot varandra, de här frågorna? Mm.
Det är ju inte som så att min företrädare och jag som nu arbetar i integrationsgruppen. Det är ju inte som så att vi har varit tysta. Det är ju inte som så att vi inte har försökt förklara det här i olika sammanhang. För polisledningar och för de politikerna som eventuellt har velat lyssna. Så ingen utav de som har representerat polisledningen kan säga att de inte vet. Men det man kanske inte tycker om, det är när man kommer med praktiska verktyg. Om hur vi faktiskt ska göra det. Mm. Och att vi kanske behöver en återgång till det som vi har förlorat. Mm. I form av polisarbete. Mm. När man påpekar det där så stämmer det inte överens med det som myndighetslinjen har skapat. Mm. Och stämmer det inte överens med myndighetslinjen. Mm. Så innebär ju det att jag motarbetar myndighetslinjen. Mm. Genom att påtala de här felen och bristerna. Mm. Och då vill man hålla den kunskapen som jag har. Och de erfarenheterna jag har. Mm. Då vill man hålla dem så tyst och så obemärkt som möjligt. Mm. Det är ju anledningen.
Men i ett läge där Sverige står inför situationer där det finns enorma behov av integration. Du är den enda integrationspolisen och du kommer nu, efter dig så är det oklart, det kommer sannolikt inte bli någon fortsättning.
Nej, så som det ser ut nu så är jag den sista. Ja. Det är slutsamt.
Hur känns det? Känner du dig motarbetad?
Nej, jag känner mig, ja, alltså visst, den verksamheten jag har, den får man minst sagt säga att den är motarbetad. Men det är ju... Det är ju Sveriges kunskap, det är våra politikers kunskap och det är polisledningens kunskap som bestämmer hur utvecklingen ska gå här i landet. Och vill man inte ta åt sig den kunskapen som finns hos integrationspolisen, ja då är ju det deras val. Jag kan ju inte göra mer än att påtala det. Mm. Men jag själv... kommer ju så att säga att känna en besvikelse över att man inte tar de här möjligheterna som vi har. För vi har fantastiska möjligheter att skapa ett väldigt vackert och fint integrerat samhälle. För vi har kunskaper från hela världen här. Alltså människor från hela världen här. Vi har hela världens kunskap samlade här. Mm. Och vår utmaning är egentligen... Kan Sverige skapa demokrati för hela världens människor som bor i Sverige? Mm. Det är frågan. Vi kan inte tvinga andra länder till att skapa demokrati. Det kan vi inte. Men kan vi skapa demokrati för alla de som bor i Sverige?
Mm. Eftersom Ulf är lite exklusiv som jobbar med de här frågorna så är han också, så kan han också måla sin beskrivning av verkligheten. Och det gör Ulf, för han är sån som person, så han tycker om att beskriva det han ser. Och det tycker jag han gör väldigt bra emellanåt, väldigt kloka synpunkter. Men allt som Ulf ser inte avstämt mot annat. Alltså, det finns narkotika, det finns barnporr, det finns en massa andra saker som ska göras. Och tricket för oss som är chefer, det är ju att vikta det här mot vartannat. Va? Mm.
En polis som du, som har 30 års erfarenhet av att arbeta på fältet, som har sett det här med egna mål. Varför lyssnar man inte på en sån person?
Därför att om det inte följer myndighetslinjen så följer inte heller karriärstrappan inom myndigheten. Och då blir de här kunskaperna jag har presenterat negativa för myndighetslinjen. Det är det enda sättet jag kan förstå det på. Mm. Polisledningen. Får skilja på poliser och polisledningen. Polisledningen förestår polismyndigheten på det sättet hur den ska organiseras och hur polistjänsterna så ska utföras utifrån begreppet grundlagen trygghet och utifrån polislagen. Det är deras uppgift att organisera polismyndigheten utifrån det. Nuvarande kunskap hos polisledningarna har varit att vi tar bort alla de poliserna som var ute och gjorde just det här kirurgiska arbetet som jag pratade om. Och nu när man upptäcker att 5 över 12 så att säga, att man har gjort ett hejdundrande misstag. Nu skriker man efter fler poliser. Det behövs fler poliser, skriker allihopa i polisledningen. Och de överbudar också hur många som behövs. Men det jag ifrågasätter, det är hur kunde de överhuvudtaget låta det här ske? När vi hade poliser ute på det sättet förut. Med vilken kunskap tog de väck dem? Och med vilken kunskap ska de nu sätta tillbaka dem?
Men bristerna alltså då, de beror på två saker. De beror dels på att du och jag vill inte betala så här fruktansvärt mycket mera skatt för den här verksamheten. Va? Och det beror också på att organisationen skulle kunna pressas absolut och vara betydligt bättre. Men man ska vara medveten om att kraven kan inte vara heller helt orealistiska. Det är alltså omöjligt att skapa ett polisiärt system som förebygger alla brott. Eller ett system som skyddar alla medborgare i alla, i alla situationer. Det har ingen stat någonsin lyckats. Att,
här är en av dem. Oj. Ett av de få svenskarna som får gå. Ingenstans där vi åker ser du närvarande polis. Det är just nu, vid det här tillfället, när människor är lediga och avslappnade. Hur skulle du vara polis här? Prata med människorna och prata, hur går det med dina barn och varför är det på det? Bygga upp de här relationerna. Och när de här relationerna är uppbyggda, så när deras barn gör fel eller galet, va, så är det redan färdigt. Vi går till föräldrarna och pratar med dem.
Halloj. Hallå, gubbe. En sån hade jag. Jag tycker de är jättefina. Här på torget är många gånger öppen försäljning av narkotika och så. Vad frågar när kom du till Sverige?
Ja?
När kom du till Sverige?
Ja, jag är 26 år.
26 år, 91 alltså?
Ja, så.
Hur var Sverige 1991?
Ja, oh, herregud, jag vill inte. Det är fantastiskt land den tiden, så det alltid funkar bra. Alltid funkar bra. Det var mindre invandrare. Och så det systemet är det perfekt. Även nu det är okej, men man kan inte jämföra 26 år nu.
Men det var mycket bättre 91 än vad det är nu.
Jaha.
Ja.
Alltid.
Och du tycker att de problemen som har kommit har att göra med att det har kommit för många invandrare, som du säger?
Ja. Det är det här nu det senaste tiden allvarligt. Det är terrorist, wahhabist, muslimer. Det är allt skit kommer därifrån. Men jag skulle tacka det svenska samhället. De ser alla möjliga som är inte bra, men de går som inte ser, som inte har. De säger ingenting. Tänk om de kommer upp, någon gång de kommer och explodera. Så det blir ett jättejävligt liv för invandrare.
Ja.
Så vi invandrare, vi måste ändra. Vi måste ändra, vi måste anpassa med samhället.
Mm.
Men våra politiker, våra samhällsföreträdare och våra polischefer, eftersom man inte är här, talar med människor dagligen och heller inte förstår hur den här problematiken kan uppstå i ett demokratiskt land, så sitter man på sina glas- och porslinsmyndigheter, va? Och tar beslut utan att begripa vad den praktiska åtgärden är som faktiskt behöver göras. Och du sa det själv förut. Den praktiska åtgärden är att ha demokratisk polis med erfarenhet som arbetar nära människorna här.
Kraven på fler poliser kommer nu från flera håll. Värdet av en synlig, närvarande polis tycks de flesta vara överens om. Likaså att integrationen är en ödesfråga.
Men nu har vi lyckats skapa ett samhälle där invandrare bor i vissa områden och svenskar bor i andra områden.
Mm. Segregation.
Segregation kallar vi det för. Och vårt fokus är varför funkar inte de här 53 utsatta områdena? Jaha, säger en som är binärt, svagt, intelligent, va? Mm. Jaha, säger han, va? Det beror ju på att de är invandrare. Och då ska de ju inte vara här. Ja, binära kunskapen. Samma binära kunskap. Jaha, de här är muslimer, alltså ska de inte vara här. Det är en extremt okunnig förståelse utav problematiken.
För bara några dagar sedan rapporterade Dagens Nyheter att Sverige nu har 23 så kallade särskilt utsatta områden. För 2 år sedan fanns det 15 sådana områden. Polisen spelar en avgörande roll i kampen mot en allt grövre kriminalitet, extremism och terrorism. Om man väljer att fortsätta blunda för problemen riskerar Sverige att förvandlas till laglöst land.